Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av ert favoritbibliotek, biblioteket i Rebbetuaröd. Och idag ska vi prata om cyberpunkens heliga bibel, Neuromancer. Eller hur, kära kollega? Ja, det är den som... Det är den som öppnar dörren på alla. Det finns ju en genre innan, en neuromancer, som heter, eller det är inte en genre, utan en del av science fiction som kallas New Wave. Och det är ett brott med tidigare science fiction. Tidigare science fiction innan dess var mycket rymdvarelser kommer till jorden, det är som det vi har sett på, i filmväg. Män pekar med hela handen, kvinnor skriker, och det är inte så komplicerade saker och ting. Och lite tidsmaskiner och lite sådana häftigheter. Men med New Wave så börjar man problematisera saker. Genast är det liksom människans natur som ska utforskas. Ideologier och snusk. Ja, men det är ju det. Idealet kommer ju på 60-talet, och det syns ju i all film också på 60, eller framförallt på 70-talet. Det ska bli socialrealism, det ska vara mörkt, och science fiction ska gärna vara bizarr och handla om udda grejer och såna här saker. Och ur detta föds då Neuromancer till exempel, som är en av de första. Alltså det är egentligen, jag kan inte komma på att det är något verk innan som är riktig cyberpunk. Jag tror detta är den som föder, inte begreppet, för det kommer från någon, en helt annan författare som har hittat på detta ordet cyberpunk. Men det är ju den här som litterärt skapar genren, följt av filmen Blade Runner 1982, två år senare, som öppnar upp det visuella, estetiska för en ännu större publik, så att säga, än vad boken gjorde. Ja, jag får med det var en novell eller någonting, eller en uppsats eller någonting så här, det kommer ur cyberpunk-ordet. Alltså en mindre berättelse i alla fall. Så att, men det är ju då, cyberpunk är, för läsare som inte har aning vad är cyberpunk, så är cyberpunk helt enkelt berättelser som utspelar sig i en ofta dystopisk, icke-specificerad framtid med där världen är väldigt högteknologisk, men man lever oftast i ganska mycket misär. Social misär är signum för all cyberpunk, skulle jag vilja påstå. Mm. Ja. Det är absolut cyberpunk. Ja. Den är väl inte jätte så mycket fokus på tech i den, men den är absolut, det är en dystopisk framtidsgrej där big corporations och så vidare verkar, så är det ju, och det är också en stor grej. Ja. 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 Begreppet finns ju inte i Neuromancer som sagt, utan det är myntat senare som en samlingsnamn för den här kategorin, som sen, det är ju jättestort, blir jättestort i anime, massvis där, som också är cyberpunk berättelser, det växer ju jättemycket där, så att ja, det är ju deras guldåldern är ju 80-talet och en bit in på 90-talet, det är ju en guldålder för nya cyberpunk saker sen har det ju skapats grejer efter det, men det stora problemet kanske för cyberpunk är, alltså jag menar, konceptet i sig är ju inte så stort, det är ju högteknologiska saker och ting, implantat, VR-världar och så vidare. Ja, och i en värld där alltihopa är oftast är skit. det är liksom, det går ju inte att göra så mycket av. Ja. Ja. Ja, det kan nog i sig vara Neuromancer som det. Jag kan inte riktigt specificera att det är det i annat. Det är... Ja, men jag tror inte det här är estetiskt valbara. Att man väljer gärna den asiatiska estetiken för att beskriva sådana här saker. Och att man gärna vill få in sådana här fenomen. Det är ju trendigt. När detta skrivs så är ju Japan och sådana saker trendigt. Du vet, martial arts-filmer och allting sånt. Alltså... Ja, precis. Ja, nej, alltså det som jag är hela tiden så häpen över det är att just det här är faktiskt inte en speciellt gammal genre. Den är ju väldigt ny och ändå så har den ju lite så stor genre inom datorspel och tecknade grejer. Alltså allt möjligt, verkligen. Det är ju... Ja, och sen så har ju Hollywood gjort en hel del stora filmer på temat. De har faktiskt aldrig filmatiserat denna, vilket inte är så konstigt, för det här är en ganska eterisk, stämningsfull berättelse som nog skulle... Ja, Johnny Mnemonic. Ja, precis. Ja. Nej, den är ju filmad med... Ja, jag vet inte om jag tycker den är så jättebra. Men absolut, den finns ju. Så det gör... Men det är svårt att filma det här. För jag tror att det som man... Och det är det som gjorde den till som framgångsrik film är ju att man glömmer ju gärna bort att det är stämningen måste fångas väldigt bra i sådana här... De är extremt stämningsbaserade saker och ting. Det minsta du gör om det till någonting helt annat, en action eller en thriller bara eller någonting, så blir det inte så jättebra regel. Därför att problemet, och det är ju min personliga åsikt, men jag vet många tycker som mig, det jag tycker i regel inte att cyberpunk är speciellt spännande. Därför jag tycker att det är... Du förstår premissen ganska omgående, vad som är problemet och så vidare. Och sen så är det du sitter och får njuta av, det är ju ofta stämningen. Och kan du inte komma in i den, för den saknas kanske i skildringen, då är det ju inte så lätt heller. Alltså... ja, alltså, ja. Och det vi pratade om när vi pratade om, apropå... Vad man behöver i en berättelse när man tittar på en sak och ting. Du var ju inte något större fan av Mad God. För du kunde inte komma in i berättelsen riktigt, kände du. Jag är ju lite liknande med den här ikoniska berättelsen Blade Runner. Jag är ingen fan av den alls. Jag tycker det är en väldigt snygg sak. Men innehållet tycker jag är bara tomt och ytligt. Jag tycker inte den är speciellt djupsinnig eller någonting alls. Jag tycker att den är så tom på innehåll. Så jag tycker det är ett sömnpiller utan dess like. Och nu vet jag, det här nu svär man i kyrkan för vissa människor. För vissa människor sätter ju Blade Runner som den bästa som finns i science fiction-väg. Men jag tycker det är dumheter. Jag tycker det är det bland det ytligaste som finns i science fiction-väg. Otroligt snygg är den. Alltså jättesnygg. Men jag hamnar i Anders situation med Mad God. Jag tycker det är tomt. Ja. Jag skulle säga att det är ingenting utan sin estetik, så skulle man kunna säga. Det är väldigt Ja, alltså nu är inte Neuromancer så tom på innehåll. Det är ju ganska, han är ju ganska banbrytande. Mycket grejer han tar fram där. Hans synsätt på cyberspace. Det är det han myntar väl det till och med begreppet i den här boken där för mig. Ja, och internet som fenomen. Det kallas ju The Matrix i boken. Han har ju massa sådana här grejer som han är först med. Så jag kan ju inte säga annat än att holy shit, vilken förutseende berättelse på många sätt och vis detta är om verkligheten och just storföretagen som styr oss. Jag menar, det ser man ju tydligt idag med Meta och Google och Apple och så vidare. De är mycket bättre på PR, skulle jag säga. Ja. Ja, alltså alla i berättelse, ja, fast jag vet så mycket om berättelse att han reser ju vidare sen till en andra städer. Han åker ju till Istanbul, vet jag till exempel. Ja, men alltså som sagt, det är ju skillnaden mot hur världen är idag. Vi har ju stora företag som styr allt. De är ohyggligt mycket bättre på PR. han missar ju alla de här bitarna. Den här dystopiska, hemska världen är ju väldigt upp, alltså den är ju övertydligt dystopisk på alla punkter. Så nej. Ja, så kan man resonera utifrån kontexten i boken, men det tycker jag är naivt berättat. Alltså, det är, så skulle aldrig människor acceptera. Människor accepterar ju bara saker och ting om du har lurat dem till det. Och det finns ju inte det elementet riktigt i de här, så utan här är det bara så. Det är väldigt ideologiskt tydligt var William Gibson står någonstans, väldigt långt till vänster, och det är de onda stora företagen och så vidare, och det blir gärna lite klischémässigt för mig med den här biten. Jag känner bara att du får faktiskt, om du ska övertyga mig med de här berättelserna med mitt perspektiv idag 30 år senare eller 40 år senare sedan boken skrevs, så behöver jag lite mer, nu när jag vet hur företag faktiskt kan vara luriga och kluriga, så tycker inte jag det håller. Alltså jag känns naivt, berättelsen om de stora onda företagen. Jag blir lite så. Ja. 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 Ja, ja, ja. Det... Nej. Nej, men jag tänker på vad den hyllas som. Jag tänker vad det hyllas så gärna som i den här världen, att det filosofiska och det, ja, vad heter det? Mm, absolut. Men det är naivt också. Det är ju det. Ja, men det har ju sig. Har du sett den nu? Filmen som jag rekommenderat 1000 gånger för dig. Jag tror inte du har sett det. Den är ju faktiskt hela 10 år äldre. Forbin the Colossus Project. Ja, för det är ju en sån där film som du kommer nog häpnas över hur långt före den är sin tid när det gäller diskussion om AI. Och vad en AI kan. Ja, så att... precis. Nej, men i cyberpunk-världen så har ju AI en... Det är väl den här, en av de första då naturligtvis, som tar upp, eftersom det är den första cyberpunken. Men det är naturligtvis en viktig element av den, det håller jag med om. Men det fanns grejer före på den punkten där. Det är ganska snyggt, men det är också ganska tråkigt. Jag påbörjade lyssna på ljudbok, olika varianter, och upptäckte ganska snart att, ett bra exempel på en sak där, författare ska inte alltid själv läsa in ljudböcker. William Gibson ska definitivt inte läsa in en ljudbok. Jag tycker han var helt fruktansvärt usel som uppläsare. Jag har nog aldrig hört en sämre uppläsare hela mitt liv. Så jag... Ja, jag har nämligen boken. Jag äger boken sedan innan och kom på det bara sådär. Nej, men just det. Du kan ju gå till bokhyllan och hämta den för en gångs skull. Ja. Ja, absolut. Nej. Ja. Jag är betydligt mycket mer åt det hållet, ja. Jag älskar hard sci-fi. Jag älskar långa utläggningar om hur fusionsmotorn som ska ta dem mellan två stjärnor funkar. Jag kan älska sånt, därför att om det... Alltså för det, vad tar vi som exempel här? Vi kan ta The Andromeda Strain. Det är en film från 70-talet av en bok med samma namn, med en författare som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Det är ju en jätteteknikfokuserad science fiction-film. Den är nog den mest teknikfokuserade som någonsin har gjorts. Det är långa, långa utläggningar om hur de zoomar in för att se den här mikroben som är farlig, som finns gömd på någon ställe. Och de håller på, och det är processer, och det är så mycket teknik. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag älskar den. Därför är det en av få som verkligen går all in på detta. Inget fokus alls på något annat än detta. Och det i sig räcker för att bygga upp stor, stor spänning. Så jag kan absolut älska teknikdiskussioner i absurdum, även om de ofta blir väldigt daterade 20 år senare eller 30 år senare. Liksom. Det är klart de blir det. Men ja... Nej. Ja, men William Gibson... Ja, jag har för mig att William Gibson... Det är ganska beryktat att William Gibson inte skrev Han skrev inte den här berättelsen på någon, alltså på dator till exempel. Han skrev den på en vanlig skrivmaskin, och att han hade i princip aldrig arbetat med en dator, tror jag. Han är ganska low-tech man. Vilket är ganska... Ja? Nej, absolut. Ja. Men det är också en galet farlig balans att göra, för det finns ju oftast, frestas ju författare att börja förklara saker och ting. Och om du inte kan det du pratar om, så blir det gärna pannkaka i sådana lägen. Då måste du... Nej, jag vet. Absolut funkar det ju. Det är ju smarta. Och han har haft sån man får ändå säga, ganska mycket röta med att en del av koncepten han tänker sig, cyberspace, The Matrix då, i form av internet, allt de här grejerna liksom, de dök upp liksom, kom. Nu var han inte först med att tänka ut ett internet, det har ju funnits i science fiction berättelser jättelänge, men det har ju du och jag själv berört i Brave New World. Det här är ju ett internet, tror jag, för mig, med i den, vill jag minnas. Ja, en slags system. Ja, för kommunikation och så vidare. Så att så att han är inte först med det, men han är absolut tidig med det, och han går som sagt var inte in, det är inte hans grej, det är inte hans sak att försöka, och därmed så funkar det. Så att ja. Vilket inte är som i The Matrix och som en del människor drömmer och våta drömmer om än idag. Vi... Nej, inte vi två har jag inte sagt. Ja, nej. Absolut. Jag tror att när det gäller de här bitarna, så är det ingen av oss två som någonsin skulle vara intresserad av att koppla upp oss. Vi kan för mycket om teknik. Men det finns studier som visar att yngre människor i allt större utsträckning skulle mycket väl kunna tänka sig olika implantat och grejer och ting för att kunna koppla upp sig och, du vet, alla de här grejerna, lösningarna. Och jag blir bara... Ja... För Elon Musk, han gör ju aldrig någonting fel, den här, liksom. Jag resonerar så här, det har ingen betydelse om vi tar världens samlade Nobelpristagare i fysik och teknik och de skulle tillverka ett chip. Jag skulle fortfarande vara mycket tveksam till det, för det handlar inte bara om det. Det handlar inte bara om fel. Det handlar ju om intentioner som andra människor kan ha som, och så vidare. Ja. Nej. Så att den biten, ingen snack om sakerna där, och det tycker jag ju, min första instinktiva tanke för några år sedan hade nog varit, oj vad naivt det här är, för det här kommer folk inte vilja. Men när jag faktiskt har sett ganska nyligen studier som visar att yngre människor är inte speciellt kritiska kring det här, då känner jag bara, oj jäklar, ni ungdomar, ni skulle nog faktiskt behöva, ni skulle skakas om lite. Ja. Ja, det är klart. Ja, det är av flera olika skäl. Ja. Ja, inte bara det. Jag är en sån här människa, jag har svårt att tänka mig tanken att varför skulle jag vilja sätta in någonting utan hälsoskäl i min kropp. Alltså, om jag, ett implantat i min kropp är alltid per definition ett problem. Det finns inget som är totalt inert som samtidigt ska funka som en teknisk pryl. Glöm det snacket. Alltså, om du stoppar in en pryl i din kropp som ligger där och verkar och fungerar och så vidare, så kan det vara kemiska reaktioner, men det kan vara infektionsrisker, det kan vara cancerogena effekter, det kan vara, ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Nej, alltså, ja, fast den stora anledningen är att jag känner integritetsmässigt att det här är helt orimligt att tro att bara för att ingen just nu i denna sekund har några negativa intentioner med ett implantat i min kropp, så innebär inte det att det skulle kunna finnas någon om 2 år som inte har det, och plötsligt så är det någon som vill registrera var jag befinner mig och så vidare, och varför ska de ja. Ja, precis. Varför är du så nervös för? Vi ser att du är nervös. Varför är du så nervös för? Jag tänker alltid på det när låter som jag tittar ofta på det. Men de gångerna jag har tittat på tv när det har varit de här Border Patrol och såna här saker från Australien. Så när man... Jag menar, ja, men du vet, de här tulltjänstemännen ställer alltid frågan, varför ser du så nervös ut för? Ja, därför att jag tänker alltid, jag hade varit jättenervös oavsett om jag var världens mest oskyldigaste människa utan något som helst problem. Jag är jättenervös när en människa står och ska rota igenom mina saker. Tänk om någon annan har präglat ner någonting i min väska. Du vet, det finns ju tusen scenarion. Tänk om de hittar min dildo. Tänk om de, du vet, vad som helst som inte man vill stå just i det läget där och känna att det är jobbigt. Liksom. Ja. Nej. Och jag har alltid så svårt för det här. Och just det här att det kan så lätt till och med godaste intentioner missbrukas av makten. Alltså det är inte en chans i helvete att jag vill underlätta detta för makten. För makten är alltid ett problem. Det är ju så. Ja. Mm. 1984 har vi här i ett nötskal ju, att thought control liksom, alltså på riktigt. Ja, nej, jag vet inte. Nu ska vi inte bli alltför superideologiska här, två herrar som lutar åt det frihetliga hållet, men det är svårt att inte bli det när man pratar om en sån här bok som just beskriver en extremt dystopisk värld där folk, och det är det jag tycker är lite problemet med just det här. Varför har alla människor gått med på det här? Ja, och tills jag tänker efter, fan, folk går med på sånt här. Folk är ju såna här, tyvärr. Alltså. Ja. Ja, nej, det är ju... Ja, när man har inga alternativ. Man tvingas ju vad som man vill med teknikens... Och det är intressant att det ställs väldigt lite krav på tekniken i de här sammanhangen. Det är mycket krav på folk, att folk ska acceptera att det finns och så vidare, men jag vet inte om jag är nöjd med kraven på tekniken. Ja. Är det inte det som man borde ha som krav, att kan inte tant Agda klara av det, då ska vi inte ha det. Har ingen betydelse att det finns lösningen, det ska inte finnas. För att finns det så tenderar ju, då har vi ju sett här nu, det bästa exemplet är ju just det du sa, BankID. Det är ju ett krav idag, men det funkar ju inte. Därför att många gamla människor har ju problem med användare, plus att det finns ju en del massa absurda situationer där du inte ens kan göra vissa saker utan att ha BankID. Men för att få BankID så måste du... gå igenom processer och så vidare. För jag tänker på unga tonåringar. Där kan jag berätta själv som förälder att det är inte så lätt att få dem att få såna här saker. Ja. Ja. Och det tycker jag att ställs sådana krav på att man måste plötsligt uppgradera en fullt fungerande pryl mot sin vilja och betala många tusen för detta, då tycker jag att det är fan med samhället som ska betala detta och inte medborgarna. Därför att jag ska inte behöva betala mer för det än vad jag behöver för min vanliga ID-kort som jag kunde använda för 20 år sedan. Det är helt orimligt. Nej, men staten ska subventionera det. Det anser jag. Att staten ska göra en egen mobil, det tror jag inte skulle bli så bra av tusen olika skäl. Men jag tänker mig att om staten har byggt upp ett system där vi som medborgare är tvungna att använda oss av mobil, då ska staten också subventionera den här mobilen. Faktiskt. Alltså, du kan inte bara tvinga folk att betala en massa utgifter för att det är bekvämt, för att någon teknikföretags lobbynissar har sålt på det på allt och alla att det ska vara på det här viset. Alltså, jag vet inte. Ja, men körkortet är ju inget måste. Ett ID är ett måste. Nej, körkort är inget måste. Inte om du bor i städerna. Jag känner många människor som inte har kört en bil på 20 år, 30 år liksom. Ja, jo, absolut, men jag tror ändå att just vissa grejer är lite unika här, och en sån här sak är inte frivillig. Du är inte frivillig utan ID i samhället. Vi får ju mer och mer krav på ID-kontroller och så vidare. Och i den här världen, när det blir så, ja då tycker jag då är fan med statens uppgift att finansiera de här grejerna också. De kan inte bara kräva en massa av medborgare. Så att där är jag ganska, nej, jag är ledsen. Vi går åt väldigt fel håll med utvecklingen i samhället, tycker jag, på den här punkten. Ja, men det är nog det, va? Ja. Ja. Ja, jo, det finns väl risk för det, absolut. Och det är ju, risken lär ju inte minska i takt med att artificiell intelligens hjälper till att lösa saker och ting, och kvantdatorer i framtiden kan avkryptera saker och ting på en sekund, liksom. Jag är skeptisk till den utvecklingen vi gör oss beroende här. Jag tror att vi förr eller senare kommer få se någonting liknande en annan väldigt berömd science fiction berättelse, nämligen Dune. I Dune, inte så mycket i Dune den huvudberättelsen, men i någon av kringhistorierna, så finns det någonting som heter Butleria Jihad, ja, precis. Jag har nästan på känn att det kommer landa där en vacker dag, därför att vi kan inte låta artificiell intelligens, så att säga, ta över alla grejer. För vi får ju problem med samhällsapparaten som inte hänger med alls. Ja, alltså generell... ja... Nej, det är det. Alltså, och just att eftersom den antagligen är åtminstone minst lika smart som en smart människa, så kommer den ju naturligtvis ha tänkt igenom alla scenarion som den här minst smarta människan har tänkt igenom. Plus att den har tillgång till all information som mänskligheten har, vilket gör att den givetvis då är i allra högsta grad jätteklurig på hur den ska bete sig gentemot oss för att dölja sin intelligens, så att säga. Den kan ju allt om detta, liksom. Ja, att man spelar dum. Ja. Och jag menar, och det där finns det ju mycket science fiction som problematiserar där människan faktiskt inte är ett offer, utan människan faktiskt är en ganska nasty varelse som är direkt farlig, om vi vill. Jag gillar den aspekten rätt så mycket. Jag kan ibland känna så här att det stora och stygga rymdvarelser som kommer till jorden, och så är det stackars människor som nobelt försvarar sig trots att vi egentligen inte borde ha en chans, för att vi som primitiva små loppor jämförs med dem. Men jag gillar aspekten när man vänder lite grann på det här, bara konstatera det. Fast människans historia, vi är ganska nasty, vi är ganska otrevliga, vi har ganska mycket brutalitet bakom oss. Jag tror vi är ganska farliga om vi kommer ut i rymden också. Och så vidare, och vi kan nog vara ganska, och det här skulle ju en ny intelligens förstå ganska fort, i form av en artificiell generell intelligens som blir självmedveten. Den skulle inse, oh shit, den här varelserna ska vi inte göra fel mot, utan de här måste vi agera så att de tror att allting är bra. Så det är klart att de skulle dölja sig väldigt omgående. Det är bara öppna en historiebok. Ja, så kan det vara. Så kan det absolut vara. Vi kanske är den första intelligenta varelserna i universum. Det kan ju vara så. Det vet man inte. Vi är sannolikt inte de sista, med tanke på att om vi inte lyckas ta död på oss själva, så kommer vi ju sprida oss ut där. Sakta men säkert. Det kan ju ta flera miljoner år innan vi har spritt oss någonstans, men förr eller senare. Nej, det är ingenting. Nej, det är ofta det där. Ja, precis. Och där då är vi kanske den mest otrevligaste saken som finns där ute som... Det gäller att ducka för. Det vet man inte. I den här berättelsen förresten, Neuromancers, vilket jag inte hade koll, men jag var tvungen att titta upp, så är det lite antydningar om sådana här saker. Varelser ute i rymden och så vidare. Tydligen längre fram. Det är en artificiell... Ja, jag får med det en annan artificiell intelligens längre fram som är... Ja. Alltså själva Neuromancer är ju, det har vi inte sagt, det har vi helt missat. Neuromancer är ju namnet på en artificiell intelligens i berättelsen, faktiskt. Ja. Och är det inte så att den här då neuromancen upptäcker att det finns en annan, annan intelligens den ser tecken på ute i rymden? Det är någonting. Ja, jag får med det så i alla fall. Och det, nu har ju inte varken du eller jag denna gången läst igenom hela. Vi gör ju som vanligt, vi plöjer ju det. Ja. Ja, nej, jag bara läste en sammanfattning efteråt här nu angående det. För jag var tvungen att jag kände jag fick inte ut så mycket vad berättelsen handlar om i första kapitlet. Mm. Ja. Ja, alltså visst. Ja, hela den här estetiken, cyberspace, cyberpunk estetiken, den är ju kanske inte alltid så fräsch. Alltså när det gäller den biten, den kan ibland kännas lite så där incel-varning, känner jag. Det är lite. Ja, men det är mycket det här sigma male idealet om en tysta enstöringen som liksom en John Wick in disguise på något vis. Det finns lite grann sådana, ja. Ja, det finns ju skäl att sånt här hackerkulturen dyrkar och kommer ju hacker. Fenomenet hacker är ju skapat av, fast han heter inte hackers i boken, det heter ju cowboys någonting. Jag glömde vad det heter nu. Cyber, det är någonting annat. Det heter inte hackers i boken i alla fall. Men fenomenet är ju mycket skapat av den här neuromancer faktiskt. Alltså som begrepp, som estetik. Liksom det här enstöringen i en källare som sitter och bryter sig in i någonting. Det är ju. Ja, ja, visst. Ja, och så, och då är det ju och just att det är inlidat i den här mörka macho-aktiga lite grejen. Det. Ja. Men då är i samma genre så finns det ju en annan berättelse som är ohyggligt mycket mer sympatisk och egentligen väldigt mycket mer verklighetstrogen, och det är ju War Games. Filmen War Games, har du sett den? Det måste du ha gjort. Ja, visst. Och jag såg ju den för ganska nyligen. Jag tänkte, har man nostalgins skimmer kring sig? Men nej, den var fan mig bra på riktigt. Jag blev överraskad. Den är en riktigt bra nördig berättelse och den känns tekniskt sett väldigt trovärdig med den tidens teknik. Med den tidens första hackers, så att säga. Den kan jag rekommendera om man vill se en mer positiv berättelse, fast fortfarande ganska farlig. Så att, ja, och där har vi då ingen machokultur kring hackers alls, kan man ju också. Ja, ja. Ja, absolut. Ja, absolut. Och fel med kommunikationer och sånt där som gör att, ja, nej. Nej, nej. Den är ju, det är det jag menar, det är därför. Jag vet ju, några år efter War Games kom så tycker jag alla att den var lite töntig och lite löjlig och sådär. Men idag har jag sett så börjar de flesta människor, shit, den var ju faktiskt inte alls töntig. Med allt med facit i hand så, det här var faktiskt ganska exakt korrekt beskrivning av hur allting funkade. Och hans sätt att arbeta också är extremt metodiskt i den. Så den är mycket mer realistisk i närhet i tid och vad som faktiskt än har hänt med facit i hand än vad Neuromancers hacker är kanske. Fast det vet man ju inte. Neuromancer kanske blir sanning den också. Om människor plötsligt en vacker dag bara älskar och implantat i sig och bara köper allt vad företagen säger. Ja. Nej, nej, precis. Då kan man ju, ja, precis. Och nu får du här implantatet så får du sprätta det till i benen på dig igen och du lever en stund. Ja, okej. Okay, då testar man det kanske. Men. Ja, ja. Ja, ja. Nej, jag har ingen anledning alls. Jag kan ta att jag inte kan höra vad man nu kan höra, extra ljud och se extra färger och min implantat och så vidare. Det känns inte superviktigt. Vet inte. Det. Ja. Men det är väl den där cynismen kring den tiden också att man har en ganska cynisk syn på att människor, de tittar i sin, och det har vi väl än idag, men det är storstadsfenomen tror jag, att man blir gärna att man går och tittar sin mobil och man ser inte världen omkring sig och så vidare. Man söker efter mycket mer, men istället bara för att öppna ögonen och titta på det som du har omkring dig, kan jag tänka. Så att ja. Gud vad vi låter gamla i det här avsnittet. Vi låter som att vi är två pensionärer som förespråkar bara. Ja, precis. Ner med tekniken. Ner med allt sånt. Ja, barnjävlar. Ja, det är tveksamt. Det är ändå sådär. Det är faktiskt tveksamt. Man, ja. Oj. Ja. Estetiken i Neuromancer och i mycket cyberpunk-grejer är alltid 5 av 5. Alltså det är väldigt coolt. Alltså. Ja, visst. Men jag saknade personligen spänningsgrejen rent för att hänga vidare i berättelsen, så att det var därför jag bara gav upp på den biten och bestämde mig för att alltså det här är ju en klassiker i science fiction kretsar, finns alltid med på alla topp 10 listor över science fiction böcker människor ska ha läst, alltid finns den med. Jag tror inte jag sett en enda science fiction lista där inte den här är med. Ja, visst. Så är det ju. Sen behöver man ju inte tycka att det är det bästa som finns. Det låter ju väldigt trotsigt bara. Ja. Jag kan ha... Man sitter i... Man går in och tittar på idag med sociala medier, så kommer man ju tyvärr i kontakt med vad folk tycker om saker och ting. Och då ser man ju ofta så här, när någon gör en sån här lista på bästa filmerna ever, då är det alltid någon jävel som ska bara gå in och skriva nej, den där är överskattad. Och det, ju mer hyllad en sak är, desto mer ska det finnas sådana människor som går in och säger att det är överskattat. Alltid. Det är liksom, det är som en naturlag. Om det inte finns namngivet som en lag, så borde det vara att när någon hyllar någonting som är erkänt som bra, så ska det sitta någon bitter jävel där och försöka hitta fel. Det, vi kan kalla den vi kan kalla den Anders lag, om nu Anders känner sig liksom. Ja. Annars hade det varit väldigt roligt om vi nu har myntat begreppet Anders lag här, och det är det vad det kommer heta här därefter. Ja. Nej. Anderslag, mina damer och herrar. Anderslag. Ja. Just det, ja. Ah, ja. En liten eloge till... Ja. Ja. Ja, det är bra. De behöver introduceras till honom, känner jag. Allt det kliar väldigt i mig när folk sitter nu och lovordar den nya Shogun, att folk måste introduceras mer till Richard Chamberlain, känner jag. Ja, jag såg ju om den. Fantastisk. 5 av 5. På riktigt. 5 av 5. Alltså. Den är inte färdig nu. Den tar sig, den blir bättre och bättre. Jag kan inte klaga på den, men den är svagare på karaktärerna. Så när jag ser människor sitter och hyllar den här nya berättelsen mycket för karaktärerna, då känner jag bara fast det är ju det svagaste biten i den nya serien. De gamla var så klockrent distinkta. Där var, alltså du vet, alla stack ut och var liksom karaktärer i ordets rätta bemärkelse. Här är det mycket mer en grå massa och det tar väldigt lång stund innan man kommer dem in på liven. Den nya serien har istället en del andra fantastiska kvaliteter, som att den är scener och sekvenser som är ohyggligt snygga. Ja, den är duktig på det, men det var även den gamla faktiskt. Men den gamla var mycket mer mindre in your face på det. Den var mycket mer, den försökte inte flexa, titta här den här detaljen, utan Jag har ju hört experter sitta och kommentera, fan, den är ganska bra på mycket grejer, alltså den gamla. Och det var ju duktiga människor inblandade även på den gamla produktionen, alltså när det gäller sådana saker. Jag menar, Toshiro Mifune kommenterade ju själv massor av saker och ting under inspelningen. Där han sa, nej, så där kan vi inte göra. Därför att man pratade inte på det viset för 400 år sedan i Japan. Alltså, du vet, han var väldigt duktig på, jag menar, Toshiro Mifune, herregud. Han har ju spelat in typ 20 000 samurajfilmer under ledning av hur många som helst japanska mästerregissörer. Jag menar, han har koll på hur man pratar i medeltiden, så 1600-talet i Japan, så att säga. Så att, lyssna på herren. Så att, ja. Ja, mycket utsändningar blev det. Men det var inte helt, precis, det var inte helt ute och svävade, men det var ju både Ja, både Chamberlain och Japan känns ju aktuella i detta. Så att, ja. Ja, men nu har det blivit ett långt avsnitt idag, men så kan det bli. Då har folk någonting att dricka en god kopp kaffe till, tänker jag. Ja. Ja, det får ni väldigt gärna göra, så att algoritmerna och snappa upp det. Ja. Ja, precis. Kom med lite invändningar, kom med lite beröm, kom med ord. Ja. Sabotage. Ja. Men då tackar vi för oss, antar jag. Ja. Adjö då, kära kollega.